Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Varmt välkommen till After Workout-podden med mig Maja Parnevik
och mig Joanna Svicka.
I den här säsongen ger vi dig som lyssnare de bästa verktygen för att du ska kunna skapa dig ett hållbart liv.
Tillsammans med intressanta gäster och experter kommer vi att i varje avsnitt djupdyka i ett ämne som vi anser vara en viktig pusselbit i helhetsbilden.
I dagens avsnitt har vi bjudit in Jimmy Tjärnlund som jobbar som holistisk livscoach där han vägleder sina klienter till att leva sitt sanna liv, såväl privat som på arbetet.
Idag kommer vi bland annat att prata om hur man skapar en strategiplan utifrån sin egen vilja utan att falla för samhällets normer. Jimmy delar även med sig av sin livsfilosofi och ger konkreta tips så du kan bli bättre på att följa din egna intuition.
Varmt välkommen Jimmy.
Tack så.
Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Ja, vi är så taggade på att ha det här.
Nej, men jag har varit väldigt taggad på det här. För att jag, alltså, efter jag lyssnade, jag har ju lyssnat på det i omgångar i olika poddar, men efter framgångspodden så var jag så här, okej, men jag måste kontakta honom. Och sen när vi började diskutera det, att vi skulle ha med dig i podden, så tänkte jag, nej men jag tar och haffar honom när han är här. Att jag vill börja gå hos dig, men du har inte svarat på det här om du inte, jag sa att du inte har tid eller liknande. Men det kommer komma en fråga om mig sen, ja. Efter podden.
Precis, och nu vart jag så här lite, så tänker jag så här, så jag har ju kvinnor och män mellan typ 15 och 60. Mm. Jag blir lite så här orolig hur du menar med haffa.
Jaha! det kan vara lugnt, jag är snart en gift kvinna.
Ja. Så det blir ingen hångel alltså?
Nej, det blir ingen hångel. Inte den här gången. Bra, du blir Laban glad. Ja. Han bara, pjuh! Ja.
Men Jimmy, berätta lite mer om dig själv. Vem är du?
Vem är jag? Det är en bra fråga.
Ja.
Men om vi ska dela upp det i delar då. Jag är ju en del i mina tankar. Mm. Så vad jag går runt och tänker på för nu, i nuet. Det kan man ju säga. På ett sätt är det ju inte jag, men man skulle kunna definiera att det jag går och tänker på kan man identifiera sig med. Och sen kan jag gå runt och fundera på hur jag känner. Och då skulle jag kunna definiera mig som en annan person. Och sen så kan man ju definiera sig som själen. Alltså det som finns, det som observerar livet, det som finns bakom känslor och tankar och den här kroppen som jag sitter i. Så att jag är väl lite olika beroende på vilken dag det är. Men min strävan är väl att jag ska vara i min själ eller mitt medvetande. Och den form jag är i då, det är ju en man. Jag är 52 år. Så att jag brukar se det så att jag har, min själ är i en form av en man. Och sen så försöker jag göra ett uttryck. Alltså vad försöker jag, vem vill jag, eller på att säga exponera, men vem vill jag uttrycka, hur vill jag uttrycka den här själen? Och på något sätt där, det är väl det jag blir. Så att säga, i stunden.
Exakt.
Om det där gick att förstå.
Ja. Nu var det väldigt filosofiskt.
Ja.
Ja.
Men jag tycker att det är så här svårt. Vem är du? Mm. Jag skulle ju kunna svara, ja, Jimmy 52 år. Mm. Ja, vem är det då?
Mm.
Ja, men då låter det som att det bara är en man.
Ja, med ett skal. Liksom.
Ja, exakt.
Ja.
Och jag tror väl det som gör att man, jag och många andra tror jag, upplever en viss tomhet att, vem är du?
Mm.
Och ja. Det kanske inte alltid man vill vara.
Nej. Men om vi går in på frågan som vi ställer alla våra gäster den här säsongen. Det är, varför jobbar du med det du gör idag?
Men för att jag blir glad av det.
Mm.
Alltså jag har Filippa då, min fru, som jobbar med samma sak.
För övrigt väldigt trevlig.
Ja.
Jag hade, satt och hade en övning med henne ute på Smådalarö gård. Mm. Så vi satt och kollade på varandra i 5 minuter utan att säga någonting.
Ja, mysigt. Mm. Då känner man kärlek, eller hur?
Ja, det blev väldigt intens. Det var väldigt fint. Väldigt bra. Vi hade samtalsövningar med Navid Modiri. Mm. Det var väldigt kul. Så du hälsade henne så gott sen.
Nu tappar jag bort frågan.
Varför jobbar du
med det? Jag jobbar med det för att jag blir glad av det. Men och ska man säga, hur hamnade jag där? Och det var ju Filippa som bad mig coacha en släkting en gång för 5 år sedan, tror jag. Så att på så sätt så bokstavligen hamnade jag där. Men varför jag gör det idag är för att jag blir glad av det. Och jag inser att det är så många som kan ha nytta av det jag gör. Så att det är jättesvårt att inte jobba.
Mm.
Så att det är väl första gången som jag inte tycker att jag har ett jobb.
Ja, fantastiskt.
Jag har väl en mening, kan jag tänka. Att jag ser en mening i det jag gör.
Men jag kom ju i kontakt med dig första gången hösten 2019 när du blev min livscoach.
Mm.
Och det jag föll väldigt mycket för var just din så här raka kommunikation och ditt sätt att se på livet. Så kan inte du dela med dig lite mer av din livsfilosofi?
Ja. Jag menar, det handlar ju om att leva. Alltså, sen vi träffades så har jag var ju ny coach då.
Mm.
Jag hade ju bara på i, eller bara med något år.
Mm.
Och då hade jag nog, så att det handlar ju om att leva, och en del patienter eller kunder som jag har då har ju fått diagnoser. Olika cancerbesked. Och det har verkligen gjort, när jag fick det första gången, då fick jag så här pröva min livsfilosofi, hur gör jag nu?
Mm.
Alltså, nu ska jag inte fixa till någons jobb, eller någon vill ha mer pengar, eller någon vill ha en karriär, eller någon är arg på mamma. Nu har någon fått veta att jag kanske, läkare säger att du ska leva i 3 månader. Mm. Och så kommer den människan till mig och säger, hej, jag vill ha hjälp.
Mm.
Då tänkte jag igenom ganska noga, så här, vad vill jag bidra med? Och då kommer jag fram till 3 saker. Det ena är, 1, du är född. 2, vi kommer att dö. Och det är rättvist, för det gäller alla. Ingen vet när vi dör. Så det är väldigt, då tänkte jag så här, det måste ju vara viktigt då, inom situationstecken, att leva medans vi lever. Så jag tänkte, det är mitt uppdrag här. Och sen en tredje grej jag har kommit fram till rättvist så här långt, och det är att vi kan välja. Vi kan inte välja varje situation, men vi kan välja hur vi förhåller oss till varje situation. Så vi har alltid ett val. Vi hamnar aldrig i en situation, var vi än är i livet, där vi inte kan välja hur vi ska förhålla oss till våra tankar. Så det har blivit väldigt mycket min så här filosofi nu, att jag har alltid ett val. Det är skitjobbigt ibland. Särskilt om jag blir sur på Filippa. Mm. Eller om jag blir irriterad på någon annan. Och så kommer man på sig att nu har jag ett val här. Nu ska jag ta mig ur det här. Så att jag vet hur jobbigt det kan vara.
Mm.
Men det är en väldigt härlig grej att kunna plocka in efter en stund att här sitter jag och är deppig eller arg eller frustrerad. Men jag behöver ju inte vara det. Utan jag kan ju förhålla mig på ett annat sätt. Och då kan man tänka så här, men jag har ont, jag har alla de här sakerna. Ja, men om man funderar på då så här, vill jag vara den smärtan, eller hur skulle jag kunna förhålla mig till det på ett annat sätt? Då går det alltid att hitta något annat sätt att förhålla det på, eller förhålla sig till det.
Mm. Det du säger nu, alltså, påminner mig om något som du hade på väggen, i alla fall när jag gick hos dig. Mm. Det här med sensation, tanke, känsla, handling.
Men det om man säger så här, om man är från livsfilosofi till verktyg, så tycker jag det är nummer 1 för mig. Det är att vi tänker. Varför tänker vi? Ja, vi tänker för att vi har ett språk. Jag fick en jättebra fråga av en lyssnare på vår podd, att om man är döv eller stum, då tänker man ju också, fast man tänker kanske på ett annat språk eller på ett annat sätt, och jag har inte upplevt det, så jag kan inte beskriva hur det är.
Mm.
Men de jag har pratat med efteråt som kan lite mer om det, de beskriver att det finns ett annat språk där. Så språket är ju helt avgörande för hur vi tänker, och även hur vi tillåter oss att programmeras, alltså den information vi får in, är också väldigt avgörande för vilka tankar vi har. Så att om jag tittar på komedi, så är risken att jag skrattar hög. Om jag tittar på skräck, så är sannolikheten hög att jag blir rädd. Så där har vi ju då att det vi föder vår hjärna med, det blir våra tankar. Tankar kommer alltid leda till känslor. Det kan vara lite jobbigt ibland. För att om man då känner att det är obehagligt eller någonting, då har vi ju tänkt saker som har satt oss i den situationen. Det är alltså vi är ansvariga för våra känslor. Och sen kommer det kombinationen av tankar och känslor, det kommer ju bli våra actions, alltså det vi, som vi beter oss. Jag har panikångest ibland. Väldigt sällan nu, mer förr. Och då, nu är det ju knepigt när den kommer, för jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det. För jag vet, när jag satt med den här situationen, äg den. Och då får man verkligen jobba då med så här, hur har jag tänkt, hur känner jag och vilka handlingar gör jag.
Det blir rätt så här, nästan lite irriterande när man tänker på det sättet, att, så här, att man har chansen att styra över, över det där.
Visst är det deppigt ibland?
Ja.
Och, men, och samtidigt
frustrerande,
så är
frustrerande liksom.
Ja, för då helt plötsligt så äger man situationen. Det är inte mammas fel längre.
Och många gånger så kanske det är en själv som får satt sig i det.
Ja. Och då, och går vi lite djupare där, så är det att då har vi ju, om man tar klassisk psykologi då, så har vi självkänsla och självförtroende. Och då har vi ju fått upplevelsen av att vi inte duger. Vi har massa ord och fraser i förhållande till situationer vi sätter oss i, där vi har redan förutbestämt att jag är dålig eller jag duger inte, jag är inte tillräckligt snygg, jag borde vara, jag vill vara basketspelare, då ska man vara 2,07 lång, eller fotboll, så de flesta är väldigt, är lite kortare där och är väldigt bra för balanspunkten i läget, så då är, och där kan vi hålla på då ha stories i vårt huvud som vi går till, som gör att vi inte känner oss tillräckligt bra eller något sånt.
Men om man tar med sig det du säger nu och för över det lite mer på så här strategiplan och sånt där. För det här beskriver väldigt mycket av hur vi påverkas av normer. Hur skulle du säga att man så här bäst kan skala av det och verkligen bara så här följa sin egen väg?
Ja, och då ska man gå tillbaka med tanke och känsla. För att känslorna är ju en riktning, en vägledning. Det känns bra. Exempel, skrattar man åt någonting så är det ju en bra känsla, oftast. Och om man tänker vissa saker, att jag skulle vilja bli frisör eller jag vill ha ett eget företag eller någonting, då kan man, då kommer kroppen direkt och börja prata till en. Och då i början så kommer man kanske inte veta vad som är sant och falskt, därför att vi reagerar på kanske tidigare erfarenheter eller vi reagerar på rädslor. Men successivt när man utmanar sig själv och verkligen funderar på vad blir jag glad av, så kommer livet vägleda en lite. Och det andra är, tycker jag, är att vad är jag bra på? Och då, alla är bra på olika saker. Och ta reda på, vad är jag bra på? Får jag bra stämning? Har jag tålamod? Är jag rolig? Är jag disciplinerad? Om man är lite, kanske lite mer tillbakadragen, okej, vad är det för kvalitet i det då? För det finns ju kvaliteter i allting för olika typer av jobb.
Men om man skulle säga så här, att vi tar ett exempel på en person som är väldigt tillbakadragen, blyg, inte tar så mycket plats. Skulle den personen kunna bli föreläsare? Om det nu är en kvalitet som inte är så bra på, om man ska gå efter vad man vill, inte vad man är bra på.
Ja, men det, ja, det tror jag.
Ja.
Mycket av dramaturgi handlar ju om att vara tyst. Att kanske inte prata för mycket. Så att det beror lite på, då får man ju titta på utifrån mina förutsättningar. Hur skulle jag kunna fånga en publik? Och vad är det för typ av ämne jag kan prata om? Och om man nu upplever att man är blyg och lite tillbaka dagen, då kanske det är en jättebra berättelse för andra som är i samma situation och som kanske då vill, skulle vilja prova på att vara lite modigare i det området. Sen tänkte jag säga så här, folk är blyga. Jag är inte säker på att de egentligen är blyga. Oliver, min yngsta son, han är reserverad. Han springer inte fram till någon direkt. Och då säger många så här, han är lite blyg. Då tänker jag, nej, han är inte blyg. Han väntar bara på för att läsa av dig innan han liksom ger dig go. Och då så säger jag det. För att varför jag säger det så här, nej, han är inte blyg. Utan han är reserverad till han känner att han liksom kan lita på dig eller känner av dig. Och barn är väldigt så här snabba på, är jag irriterad så blir det, Oliver frustrerad. Så det läser han av med alla människor. Så då hjälper jag Oliver att inte bli kallad blyg. För att då kommer ju hans hjärna höra han är blyg, han är blyg, han är blyg. Och då har ju alla de här människorna gett han en förtrollning som inte är sann egentligen, utan det har ju då han fått uppleva om och om igen.
Det är intressant hur det blir i vuxen ålder, för att i vuxen ålder när man är lite reserverad och man typ tar ett steg tillbaka och läser av, då kan ibland den här att man blir kallad blyg, det kan istället bli att man till exempel är nonchalant, man har en attityd, man inte är intresserad, fast att man egentligen så väntar in och så känner av och sen tar ett steg framåt. Så det är intressant hur det liksom förändras med, alltså, med åldern också och vilka sammanhang. För det är ju, behöver inte alls vara så att någon så här, man inte är intresserad eller nonchalant eller bara är sur eller liknande. Det kan bara vara så att man bara så här väntar in och känner efter.
Ja, det är lite sjukt att man så här direkt uppfattas som så. Bara för att det enligt normen då är liksom att man ska vara så outgoing och trevlig och fråga. Och,
exakt.
Men vi testar det, tycker jag. Vem är det som, om vi har det upp scenariot då att du är avvaktande och jag uppfattar det då som att du är disträ eller ointresserad. Vart är vem har upplevelsen av oss tre?
Det är du som
Så vem har problemet?
Ja, det är du.
Jag. Så att det här är också en grej man kan tänka på, att det är, vi upplever sakerna själv. Så om jag känner att någon annan är irriterad, vem är det som är egentligen irriterad? Det är jag. Det är jag som känner irritationen. Och så försöker jag lägga den på dig eller dig, eller Flippa eller mina barn eller statsministern eller vem det än är. Så är man så här jättearg. Och jag kommer fram mer och mer till så här, varför ska man gå runt och vara arg på andra människor?
Men hur gör du till exempel med Flippa om Flippa är så här jättearg och frustrerad hemma?
Det händer aldrig.
Nej, okej då. Men vi säger om det skulle vara så då, hur gör du då?
Det är tillbaka, det beror på vilket sinnesstämning jag är i. Så att om jag är chill, då kan jag liksom, då har jag lätt för att acceptera det. Men om jag har för mycket, då kan jag säga så här att det där är vi inte överens om. Eller varför gör du så här? Vad vill du? Vad är det bakom? Gå ut och gå eller? Så det blir lite olika. Jag tycker vi blir bättre på det. Vi har en regel där vi, som inte alltid hålls, men som är ambitionen, det är att vi berättar vad vi vill. Man säger så här, jag vill att du ska vara glad. Istället för varför du är så irriterad. Då får man gult eller rött kort på en gång. Det funkar oftast. Så det kan vara bra sätt att ha liksom, hur vill man kommunicera.
Smart. Verkligen.
Men vad skulle du säga är skillnaden mellan en livscoach och en psykolog?
Ja, det är en bra fråga. En psykolog har på ett sätt mer förhållningsregler, tror jag. De har ju gått en utbildning där man säger exakt hur man ska förhålla sig, tror jag. Jag har ju inte gått en psykologutbildning, så jag vet inte, men jag tror det. Och så tror jag att de är mer inlyssnande. Det betyder inte att jag inte lyssnar, men de är mer inlyssnande och låter kunden, patienten, klienten prata, och sen så ställer de lite småfrågor. Jag försöker lista ut dels vad du vill och sen så vad som står i vägen för det du vill. Och sen så använder jag ju KBT-metoder, delpersonlighetsmetoder, olika böcker, egen livserfarenheter. Så jag kan ju vara mer fri, tror jag. Jag tror jag kan vara mer fri, för jag har inget som binder mig. Men jag är också väldigt noga med att säga att jag är inte läkare, jag är inte psykolog. Jag är inte liksom medicinskt klassiskt utbildad. Men däremot så jobbar jag. Jag väljer att jobba med läkare och olika typer av psykologer om jag upplever att jag har ett problem som jag inte kan hantera. Eller inte jag inte har problem. Det är en frågeställning som jag är osäker på. Till exempel om någon äter medicin. Då har jag ingen medicinsk kunskap. Jag har begränsad medicinsk kunskap. Då tar jag hjälp av det. Så jag känner mig väldigt fri där. Och det är väldigt målinriktat.
Ja, det skulle också säga är den största skillnaden. Alltså, jag har ju gått till dig då och sen så massa olika psykologer. Och hos psykologer är väldigt så här, man ska grotta ner sig i det förflutna väldigt mycket. vilket du också gjorde till viss del, men det är mer liksom så här, vart är vi här och nu och vad är det som just nu hindrar dig från att ta dig framåt. Jag tycker psykolog är väldigt så här, vad som hände när man var fem, och man ska liksom lite så här, älta det för att kunna gå vidare.
Och då tänker jag, då har ju de förmodligen en utbildning att det är så. Deras verktyg är där.
Ja, för jag brukar tänka att, att man har som sagt två olika verktygslådor och som ser olika ut för vad, om man är psykolog till exempel eller en livscoach och liknande, att, ja, att verktygslådorna skiljer sig åt vad man plockar ifrån.
Men märker jag till exempel att någon person har, jag tror att KBT är väldigt effektivt och det är att man blir av med fobier eller saker man är rädd för. Så om jag märker att någon jag jobbar med har något sånt och det tar för mycket av den tiden som kanske vi skulle kunna vara effektiva, då brukar jag säga testa KBT, därför att det funkar, upplever jag. Så att jag tror att man kan, beroende på vad man vill utveckla, så kan man kombinera coaching och olika typer av tekniker för att nå dit man vill.
Smart.
Hur tror du utifrån din verktygslåda och din erfarenhet och din filosofi hur man hittar sitt sanna jag och hur man utvecklar det?
Sanning är elastisk. Vilket betyder att sanningen förändras beroende på vilken kunskap du har eller vad du ser och gör. Så, att, så på ett sätt kommer du aldrig hitta, du kommer bara hitta ditt senaste sanna jag. Och på något sätt så är du redan där. Jag tror inte man behöver tänka att man ska vara någon annan än den man är. Och så kan man titta på lite så här, men nu är jag så här. Är det någonting jag skulle vilja förändra? Okej, då kan man förändra de små steg. Men om man börjar döma eller så här, känna att ja, men jag är inte den jag vill vara. Om man tänker det i förlängningen, vad kommer man då? Vad blir det då? Jag är inte den jag vill vara. Leder till att jag inte är den jag vill vara. Jag gillar den jag är. Om man testar och säger så. Jag gillar den jag är. Jag skulle också vilja vara lite snabbare. Eller jag skulle vilja vara lite mer disciplinerad. Det skulle jag till att testa. Eller jag skulle vilja tjäna mer pengar. Eller träna mer. Eller ha fler relationer. Så tror jag att man... Om man tar det bara i små, små steg. Och livet är där vi är. Och det är sant.
Men om vi säger så här då. Hur lär man sig urskilja, ja, men så om vi går tillbaka till samhällsnormer och sin egen intuition och sitt eget tycke? För jag kan tycka till exempel då, som är så här, trender på kläder, ett par skor som jag inte tyckte var alls snygga förut tycker jag plötsligt om för att alla andra börjar tycka om det. Och då blir det så här, tycker jag, mitt sanna jag, verkligen om de här skorna, eller har jag blivit för påverkad av vad alla andra tycker?
Du är ju garanterat påverkad.
Ja.
Och inget annat.
Nej.
Utan, och då har ju liksom industrin lärt sig hur vi funkar. Och det mode förflyttas ju väldigt långsamt. Alla trendsättare förflyttar sig snabbt. Och det är för att vi ska liksom så här, se det där. Har vi sett någonting typ 8-10 gånger, då börjar vi vänja oss vid det. Så att modeindustrin använder ju samma teknik som jag använder. Det är att repetera det du vill tillräckligt många gånger, så kommer du tro och känna att det känns bra.
Det är precis som en träning. Upprepar du tillräckligt många gånger och applicerar det i din vardag, så kommer du till slut vara din vardag och du kommer till slut göra det och tycka om det.
Ja. Och bara säga, så att det inte blir otydligt där. Jag vill också säga att det som inte är bra känns inte bra. Så att man kanske tycker så här, åh vad snygga de här skorna är nu. Men om man har köpt dem över sin budget, då kommer det inte kännas bra.
Nej.
Det kanske känns bra att se skorna, men sin privata ekonomi kommer man känna att det där var inget bra val. Så att på ett sätt, om jag tar ett litet högre syfte med varför jag gör det jag gör, det är att jag vill ju att vi människor ska vara starkare och att det är vi som bestämmer över våra liv och inte andra. Idag är det ju inte så. Idag är vi flesta är liksom förslavade av liksom olika saker som samhället, som du sa, så här, normer. Men målet är att vi ska liksom kunna stå emot det och säga så här, jag väljer.
Men vad skulle du ge för tips till, vi säger en kvinna som har då, ja, men gått gymnasiet, skaffat sig en utbildning, jobbar nu som jurist, har liksom ändrat klädstil helt och hållet och nu bara så här vaknar upp och bara så här, vänta nu, har jag levt det liv jag vill leva eller har jag levt det liv som alla andra tycker att jag borde leva? Att man bara har liksom åkt med eller ridit på den här samhällsnormen och trott att allt man gjort har varit det rätta. Mm. Och sen så bara vaknar upp när man, ja, men får man den här klassiska lite... 40-årskrisen kanske. Ja. Och bara så här,
man är inte lycklig.
Ja.
Ja, då för det första då, om man vill ha lite quick fix, det är att man börjar tänka på, att man börjar liksom se saker, tacksamhet tänker jag då. Att innan man, för det går ju inte så fort att byta garderob. Det beror på hur mycket pengar man har tjänat då. Men att byta garderoben och byta alla tankar, det tar lite tid.
Ja.
Och jobb och allt det där. Så att, det första är att leta tacksamhet. Det här, vad är jag tacksam för? Det som alla kan vara tacksamma som lyssnar på det här, det är att de lever.
Mm.
Det gör vi allihopa som hör det här. I vilket fall om vad jag tänker att, i vilket fall fysiskt. Och sen så kan man ju då börja fundera lite på, och vad är det, ett, varför blev jag jurist? Och pappa jurist, eller jag har varit arg på någonting när jag var liten, jag skulle förändra samhället av med juridiken. Ja, men gör du det då? Och var det liksom en sund ilska eller frustration eller vilja du hade från början? Alltså, vad är det som har tagit, ta reda på varför sitter jag här? Vilka val har jag gjort? Och sen tror jag också att checka ut lite, att börja liksom vara mer med sig själv. Många gillar att vara i naturen, men man kan ju också bara sätta sig och åka buss eller tunnelbana själv när det är inte så mycket folk där, eller sätta sig på en parkbänk och vara med sig själv, för då kommer ditt inre kommer börja prata till dig, så att svaren finns i dig. Så att ett, tacksamhet. Två, ta reda lite på hur kommer det sig att jag sitter här, vad är det för människor jag har blivit påverkad av eller vad är det för situationer. Och det tredje är tystnad med dig själv, checka ut och låt det liksom din egen röst ge den plats.
Alltså det är ju någonting jag vill slå ett slag för att alltså jag har ju då bestämt mig för att vara mer med mig själv och börja, alltså jag har dragit ner på jobb fram till mars och kommer typ jobba 50% för att jag ska kunna göra just sådana här saker som att vara med mig själv eller vakna upp på morgonen och inte ha andan i halsen för allting jag måste göra, utan så här, vill jag gå en lång morgonpromenad och sen äta frukost i 2 timmar och sen sätta mig och skriva, så ska jag göra det. För att nu har man, alltså nu har det varit så mycket och man är så splittrad, så att jag vet inte ens var jag ska börja. Så det blir att jag inte börjar, för att jag är, alltså, och det, och där får jag ju frågan så här, men hur ska du göra det? Hur kan du bara jobba 50%? Kommer du kunna klara det, hålla det? För alla vet att jag så här inte är en person som gör saker på 50%, utan jag är 100%. Och där har jag bara sagt så här, ja, men jag måste bara, alltså det finns, jag har inget val, jag måste göra någonting för att det ska bli, alltså jag måste ju.
Ja, men måste du?
Ja, jag måste göra en förändring.
Måste du det?
Nej, jag behöver det.
Eller vill du det?
Ja, jag vill ju också.
Så den tror jag är nyckel.
Ja, ja.
Att man tänker måste och krav. Och så går man bort och säger så här, ja, men jag vill.
Mm.
Och sen när vi hittar vårt vill, då finns det måsten för att nå dit.
Mm. Nej, men jag vill. Jag har ju känt det länge att jag vill.
Ja.
För att så här, också kunna ha det här att, ja, men nu fick jag frågan bara, så, men du kan låna mitt hus i fjällen i 3 dagar om du vill komma upp och skriva. Innan har det varit så här, gud, jag vill, men hur fan, nej, jag vet inte när jag ska ta 3 dagar. Hur ska jag, för jag har inspelningar och jag har det här och det här och det här. Och nu var jag så här, låt mig bara kolla min kalender. Ja, nej, men det går faktiskt, för hela den här veckan är fri. Jag kan. Och bara det att jag kan gjorde mig alltså typ upprymd på ett sätt som jag inte har känt på länge. För att...
Men är det möjligt att inte leva sitt liv 100%?
Jag tror inte man kan leva sitt liv 100% alltid.
Så vems liv lever du när du inte...
Jag tror att jag jobbar mot att att leva mitt liv till 100%, men jag tror inte man kan alltid, för att det är inte alltid man mår 100%. Och jag är ju fine med det.
Vad jag tänker är att vi är alltid 100%.
Mm.
Alltså, när jag hörde dig beskriva det där, då sa du så här, omgivningen frågade dig så här, kan du göra någonting 50%? Mm. Och då tänkte jag så här, ja, men det var en rolig definition. Mm. 100% nu är ju att vara ledig, alltså att vara med dig själv 50% och sen så jobba 50%.
Mm.
Det blev ju 100%.
Mm.
Så det är fortfarande 100%.
Mm.
Så att genom att omgivningen då tänker att, ja, men du kan ju inte vara lugn.
Mm.
Då, det blir ju också sådär en späll på dig att omgivningen definierar ju vem vi är åt oss. Så att våran självkänsla påverkas ju. Om jag säger så här, jag tror du klarar det där.
Mm.
Eller jag vet det.
Mm.
Och nu skojar jag inte, utan jag vet att du klarar det.
Mm.
Hur känns det?
Men det känns bra.
Ja, men jag ska säga så här, ja, men med ditt beteende så kommer det där inte funka.
Ja, men då blir jag lack.
Ja. Och hur, så att jag kan ju hjälpa dig att nå det du vill.
Mm.
Så alla de som ifrågasätter dig då, nu ska inte jag skapa något drama här, men
men det får du gärna göra.
Vad gör de egentligen? Eller hur?
Ja.
Så varför ifrågasätter vi andra människor? Varför kan inte människor få göra det de vill?
Mm. Mm.
Ta politiken. Jag har massa bestämda uppfattningar.
Mm.
Men så satt jag och kollade på sån här partiledardebatt och så tänkte jag så här, men varför, Jim, tänker inte du att alla är värda att bli statsminister? Och så tänkte jag, så reflekterade en stund, tänkte så här, ja, men jag delar inte allas uppfattning. Ja, men betyder det att de här männen och kvinnorna inte har rätten att ha sin dröm och uppleva sin dröm? Jo, det är klart de har. Alltså alla nio eller vad, hur många de var som stod där. Ja, ah, shit liksom. Det var så här, det var en liten utmaning för mig att tänka att alla har rätten att bli statsminister. Oavsett vad jag tycker.
Mm.
För det är det som är deras dröm.
Mm.
Och så dömer jag dem då utifrån uppfattningar jag har, vad jag tycker är bäst. Mm. Och tänker så här, nej, hon eller han får inte vara det.
Nej.
För det lirar inte med hur jag tycker.
Mm.
Och då tänkte jag så här, nu får du skärpa dig liksom. Alla de här är ju faktiskt värda.
Mm.
Men sen så delar jag tvås. Jag delar inte allas värderingar. Men jag delar allas dröm.
Mm.
Så det var bara så här, vad märkligt det blev för mig då.
Mm.
Och så tror jag vi agerar ganska mycket. Att vi går och liksom så här, åh, inte kan hon, eller varför den här sluta med det.
Mm.
För det enda det gör det är att vi mår dåligt av det och det begränsar oss.
Mm.
Plus att vi då begränsar den här människans möjlighet.
Mm. Mm.
Så att hur vi tänker om människor påverkar.
Men hur skulle du säga att man lär sig att fatta egna beslut som gynnar en själv? Hur lär man att sätta sig själv i första hand?
Ja. På ett sätt så gynnar alla beslut dig själv. Beroende på hur du har definierat dig. Jag är ett offer. Så därför får jag inte som jag vill. Och så föder vi det. Mm. Och det gynnar ju då tanken att jag är ett offer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Så att eller, ja, men jag får det jag vill. Och så fattar jag beslut och så är jag den här energin av att jag får det jag vill.
Mm.
Och då gynnar det mig i den tanken. Så att den värdegrund och den tankegrund och det vi kommer in i varje situation med kommer ju förmodligen födas mer av.
Mm.
Så därför får alla redan som de vill.
Mm, Lisa Law Traction.
Ja, ah. Så att om du vaknar, Filippa sa ju så här, ja, du är ju alltid grinig på morgonen. Jag bara, nej. Men så kom jag fram till att jag var ju grinig på morgonen. Och då skapade jag ju negativa saker, så jag tog ju med mig de här negativa sakerna. Sen tänkte jag så här, nu tänker jag inte vara det längre, för det är skitjobbigt och jag vill framförallt inte vara så. Ja, så började jag jobba på det och så nu är jag inte det. Men skulle jag vakna irriterad av någon sak, då går det ganska fort, du sa med träningen, att har man börjat köra så kör man. Så då säger min hjärna till mig så här, hej, det är något som är fel.
Mm.
Jag bara, aha, vad är det som är fel då? Och du är negativ. Det är asjobbigt för det tar för mycket energi. Mm. Och det är en viktig grej att må. Hjärnan är aslat. Människor är inte lata, men hjärnan är lat.
Ja.
För den vill inte ändra.
Nej.
Hur lång tid skulle du säga att det tar för liksom hjärnan att omprogrammera sig? Från det att du var grinig och tjurig på morgonen tills att du liksom vaknade upp och att det naturligt kom att du var happy clappy.
Ja, det finns lite olika teorier. Det är så här 21 dagar, 30 dagar, 90 dagar. Beroende på hur du gör. Och på ett sätt så skulle du kunna göra det på en sekund. Om du hade tillräckligt mycket energi som transformerar ditt sätt att tänka, så kan du göra det på en gång.
Mm. Men vaknar du upp då och tänker tanken att jag är glad?
Nej, jag skrev en lapp som jag läste av.
Mm. Mm.
Och sen så läste jag den till min hjärna och sa okej okay då.
Mm. Men kan man skylla sina handlingar på sin personlighet? Nu tänker jag många gånger när man säger så här, nu är jag en sån person så att nu är det så här. Alltså du vet när man säger så här, jag är ingen glad person, eller jag är sur på morgonen. Det är så jag är programmerad,
eller alltså, typ jag har PMS nu.
Ja,
det kan inte alltså, jag för.
Eller så här, nej men jag kan bara inte. Det här jobbar jag jättemycket med mina löpkunder när de kommer till mig, jag kan inte springa. Jag bara alltså tekniskt sett så kan du ju det då du har två, ja, och så börjar ju liksom. Men när man så här intalat sig länge eller att det här är min personlighet, så det är så där.
Det låter som att personen inte vill ta ansvar.
Mm.
Så enkelt är det.
Ja.
Så får man gilla det eller inte. Du tar inte ansvar om du går och tänker att du inte kan. Mm.
Ja, jag håller med dig.
Men skulle du säga att det är okej att vara grinig på morgonen?
Om man vill det.
Ja.
Det är väl okej. Liksom. Men jag fattar inte att Filippa eller mitt ex ville leva med mig.
Nej.
Ja, men det är inte så nice.
Nej.
Men det är klart det är okej. Folk går ju kring och griner hela dagen.
Ja. För det har vi också fått frågor om. Typ så här, att, det är ju lite så här att man, om man är ledsen, irriterad, arg, att man alltid ska hitta åtgärder för att få bort den känslan. Att den inte riktigt får tränga sig fram. Utan det ska alltid vara så här, om du är ledsen en dag, här är 10 knep för att, som får dig glad.
Men jag tror,
är det inte viktigt också att få ut de känslorna ibland?
Mm. Jag håller med att, men jag skulle säga att man ska uppleva känslan, för den har liksom ett budskap till dig.
Mm.
Så att är du arg, var arg, men du kanske inte ska utåtagera. Du kan känna den här ilskan och så låta den bara se så här, okej, hur länge kommer jag känna den här ilskan nu då? Och kanske då, där tror jag att det är bra att då stänger man av omvärlden och är med sig själv där. Till exempel så här, om man är i en relation eller om man är har föräldrar som rör på en arbetssituation, då kanske man ska bara gå in i ett rum och bara stanna där eller vara ute själv och bara så här, okej, okay, kom igen nu ilskan, nu kör vi.
Mm.
Och så låta den vibrera i kroppen och så snacka lite med den. Vad ska vi hitta på nu då? Vad vill du? Jag vill slå den där, eller jag vill riva sönder det där. Mm. Okej, okay. Men om vi river sönder det eller slår på det där, vad händer då? Okej, vill vi det där? Alltså så att man har en alltså man upplever det, men också resonerar med sig själv om vad är det här för något?
Mm.
Som man gjorde i biblioteken på 1300-talet, då kunde man inte, jag var inte där, men de säger det, att man kunde inte läsa tyst då.
Mm.
Så det gick att läsa det högt.
Mm.
Så jag uppmanar folk att tänka högt.
Mm.
Med sig själv.
Mm. Viktigt.
Ja, för då hör du liksom hur dumt det låter eller hur bra det låter.
Mm. Mm.
Och det tror jag är viktigt att, ja, viktigt och viktigt, men du är inte dum, men det du tänker kanske är dumt. Så jag har ju dumma tankar ibland, men det betyder inte att Jimmy är dum. Och det där tycker jag är en väldigt fin effekt när man inser det, att det är inget fel på mig.
Mm. Men att man inte är sina tankar.
Ja, mm. Men jag går och tänker jävligt dumt. Eller den där handlingen blev ju dum på grund av att jag tänkte och kände sådär. Det tycker jag är att ta ansvar för sig själv.
Mm.
Att säga att, och då kan man ju be om ursäkt för den här handlingen. Men det är inte du, det är inte den du är där bakom. Men du har ju ett ansvar för det, ja. Mm. Men det är inte du. Om man, ja, är ni med?
Mm. Men kan man skylla ifrån sig på det?
Nej.
Nej, man måste ta ansvar.
Du får ta ansvar för det, ja.
Ja.
Men man behöver ju inte gå och liksom hänga läpp för att någonting händer.
Nej.
Det tjänar ju ingen på.
Mm. Mm.
Alla har rätt till förlåtelse och förlåta sig själva.
Det där skulle jag vilja fråga dig om. Hur man vi säger att Joanna nu har varit riktigt taskig mot mig. Hur jag kan ju säga så här, men jag förlåter dig. Mm. Men hur kan jag alltså innerst inne förlåta henne för att jag ska kunna gå vidare?
Ja, men hur kan hon vara taskig mot dig?
Men, ja, men om vi tar det så här då, till exempel klassiskt exempel om att ens partner varit otrogen. Aha. Och det har sårat en väldigt innerligt. Aha. Liksom. Hur ska man kunna gå vidare och förlåta det?
Men hur blir du sårad om det händer?
Hur menar du då?
Ja, men man säger så här. Ja, men vi tar tredje personen så vi inte lägger någon späll på er där hemma.
Det är ju bara...
Personen A är otrogen mot personen B.
Ja.
Mm. Personen B känner sig
ledsen, sårad. Besviken.
Varför är personen B ledsen?
Jag tror man har brutit det här tvåsamheten.
Ja, och om förväntan är att, om överenskommelsen är att vi ligger inte med andra,
ja.
Ja, då har man ju brutit någonting. Men nu har ju liksom A gjort det. Och då så är det klart att det finns en separation och man känner en besvikelse över att fan, nu har du lämnat mig, det här var inte vad jag förväntade mig. Så då tänker jag att så här, rent tekniskt så är det förväntan som du, som den här personen B då inte gillar. Men om man tänker så här att egentligen skulle man kanske kunna tänka sig att B tänker då så här, okej, vill jag ha A nu? Eller har A förbrukat att leva med mig?
Mm.
Vill jag vara i den här situationen eller inte?
Men om man ändå har kommit fram till att så här,
man vill det.
Ja, man vill
ja,
det.
Då är det bara att gå vidare.
Men hur?
Ja, hur?
Tekniskt sett, ja, vi går vidare. Då har man
ja, men du, bara, du får här, bara fråga det. Om du tänker ta med dig den där skiten framåt,
ja.
Hur bra blir det då?
Men det är lite samma sak. Så låt säga att ni har slut och så kommer du då, nu är du singel eller ska du träffa nya, men i varje ny relation så tar du med dig dåtiden till framtiden, så att du kommer aldrig ge den nya killen eller tjejen du träffar, för att du kommer alltid belasta den personen med ditt ex, för du kommer tro att den kommer såra dig, så du får ju aldrig en riktig chans, den här nya personen får ju aldrig en riktig chans. Och då, så tänker jag att det blir i framtiden om man är kvar med den personen och bestämmer sig så här att ja, men nu ska vi ska köra, jag har förlåtit, vi stryker ett streck. Men om man alltid då drar upp det vid varje nytt bråk eller diskussion och bara då stampar ju bara.
Det är destruktivt.
Ja, men alltså jag är helt med på resonemanget och jag har aldrig upplevt det där alltså själv, men jag undrar bara hur man alltså innerligt alltså förlåter någon.
Jag brukar tänka att antingen lever man i förnekelse,
ja.
Eller så lever man i ett stadium där man vill förstå.
Mm.
Och sen går man in i nästa stadie, acceptans. Och sen går man in i förlåtelsestadiet. Mm. Och när det är gjort så har man ökat sin medvetenhet.
Mm.
Kan andra människor ha attraktion till andra människor?
Ja.
Ja. Okej, okay, så alla som har en partner kan då tänka sig att den här människan kan ha en attraktion till en annan människa.
Ja.
Okej, okay, bra. Är det okej?
Okay? Ja.
Ja. Och sen så om jag och min partner inte har det så bra på alla plan, så kanske det händer något mer. Och då behöver man ju förstå det. Vad var det som gjorde att det här hände liksom?
Mm.
Så här, okej, den här personen har ett beteende, en vilja, en önskan, en situation som den gjorde någonting som inte alls var överenskommet igår, men nu hände det. Och då får man gå igenom de här stegen och se så här, att inte gå till förlåtelse är ju bara dumt, för då kommer du lida om du har blivit utsatt. Du har blivit personligt utsatt för en situation du inte ville ha. Och där får du ju fatta ditt beslut. Vill jag vara kvar i situationen där det här har hänt? Och där det då förmodligen kan hända igen. För det har hänt en gång, kan hända två gånger. Och då får man ju bara resonera med sig själv. Hur vill jag ha det? Och sen besluta av det och sen gå vidare. För du kan inte påverka det som har varit. Men sen så kommer det vara så här att man inte gillar det då. Många säger, ja, men vad fan, varför var det så där? Och det där var mot mig. Och man tar det väldigt personligt. Men det handlade ju egentligen inte om dig. Det handlade om vad den här personen valde att göra. Och vad dens situation var, förutsättningar var. Så att jag tror det handlar om att försöka förstå den andra och sen förstå vad man själv vill. Och i det här med relationer, jag har ju stött på personer som lever i öppna relationer. Och där har du ju inte det där problemet.
Nej.
Därför där är du fri.
Mm.
Men om du ska äga din partner, då blir den här konflikten när det uppstår väldigt stor. Vilket jag inte lägger någon värdering på om det är rätt eller fel, utan det blir bara liksom komplicerat om man försöker äga den andra. Mm. Så att ju mer fri du kan vara och ha tydliga värderingar av vad som är rätt och fel för dig, så är det enklare att agera. Om du inte accepterar en otrohet, gör slut. Det är inte så mycket att diskutera då, tycker jag. Om du inte vill leva i en situation där det händer, då är det ju bara att bryta. Mm. Och så får man ha sorg över att man, för det kommer vara sorgligt att bryta relationer.
Ja.
Men om du väljer att vara kvar, var kvar, men hanterar då situationen på ett sätt som är sunt.
Jag skulle ändra din formulering. Jag tror inte vad som heter, inte att man äger varandra, utan att man väljer varandra.
Ja, precis. Mm. Och av någon orsak då, så är det någons person som väljer att kanske bryta ett commitment.
Mm.
Och då är ju bara då får man ju ta reda på, okej, vad var det som gjorde det då?
Mm.
Vad var det som inte funkade i vår relation? Mm. Vad var det för någonting som skapade den här sveket som man kan uppleva då?
Men om då den respektive säger så här, men det är inget fel på dig, det är bara mitt fel, lala. Hur går man vidare då?
Men det är ju sant, att det är inget fel på dig.
Nej, men du sa ju att det är oftast någonting i relationen som inte fungerar.
Ja, men så personen A då vill ju förmodligen, det behöver inte handla om bara moträtt, det handlar ju om allting. Så personen A vill ha någonting som den kanske då inte kan uttrycka.
Mm.
Av skam och skuld eller rädsla eller någonting. Och kan man då titta på det och börja möta det, så kan man ganska, då tror jag att man kan hila relationen.
Mm.
Eller så kommer man komma fram till att man är olika.
Mm.
Och då får man gå vidare. Och jag tror att det, ju mer vi kan se det som att det handlar inte om mig, det handlar om vad den andra personen gör. Och att jag sen får då titta på hur vill jag förhålla mig till det.
Mm.
Det betyder inte att du behöver tycka att det var okej. Men man behöver där bestämma sig för att är det någonting jag vill gå vidare med eller inte, tänker jag.
Ja, smart tänkt. Om vi byter ämne, så är jag lite intresserad av att veta, vad är det största misstaget som du ser hos dina klienter som folk gör i sin vardag? Eller vad går folk miste om? Vad missar de?
Ja, men vi går och skapar liksom situationer i huvudet som inte existerar. Mm. Alltså vi går och antar liksom massa saker, och så har vi så här det som har varit, det förflutna och framtiden, där går vi liksom och spenderar den största tiden istället för att vara i det som är. Tänker jag.
Mm. Och skapa scenarion då, eller?
Ja.
Som
ja, men vi, precis. Vi tar med oss det. Vi går och lever i att vi är irriterade på det som hände förut. Eller så går vi och irriterar oss på att det kan hända i framtiden. Jag vet inte om det var tydligt.
Jo.
Att man pratar ju om att leva i nuet, och att vara i nuet, det handlar ju om att här, jag sitter här med er nu.
Mm. Mm.
Och det är klart att det kan komma upp tankar så här, nej, min nästa session, vad är klockan? Mm. en mikrosekund, eller ja, just det där måste jag göra. Och det är naturligt. För hjärnan tänker så många tankar varje dag. Men då ska du gå tillbaka och vara där du är.
Mm.
Och då försvinner liksom nästan alla problem.
Mm. Men det här, vi har fått in en lyssnarfråga som är så här. Hur kan man bäst balansera att drömma och jobba för sina mål, men samtidigt vara nöjd och leva i nuet? Det här med att ta tankarna väldigt mycket framåt, men samtidigt också njuta av att vara i nuet.
Ja, för är det inte en vanlig föreställning att varför man har höga uppsatta mål, att man jobbar mot någonting, så är det precis som att man inte är nöjd med det man har, eller att man liksom, jag vill inte säga flyr från det man har, men att man så här vill framåt. Och jag tror ju många gånger att jag kan ju vara skitnöjd med det jag har, men jag kan också vilja ha mer.
Ja. Mm. Och jag, så här, du vet att du och jag fick jobba väldigt mycket på att det här är att man har väldigt mycket tankar i framtiden, så att när man har nått sitt mål som man har länge jobbat för, så är man kanske inte ens tacksam för det, för att man har redan fokus på nästa.
Mm.
En typisk Iron Man blues.
Ja, den är lite knepig den där, för att skapa, alltså framtiden skapas ju i våra tankar, och så ska man vara i nuet. Så att vara här, så att jag tänker att det är lite så här, man har lite olika arbetsuppgifter, man får dela in dagen i lite olika grejer. Att nu sitter jag här, så då kan jag inte sitta, det blir knepigt då om jag börjar fundera på hur min hjärna ska 3D-printa min framtid. Om man vet vad en 3D-printer är, alltså att det, liksom den bara skapar liksom det som är som en kopiator ungefär. Och så tänker jag att det är att hjärnan 3D-printar ditt liv. Och nu 3D-printar vi det här samtalet, men jag har ju idéer om vad jag vill. Jag har ju drömmar och mål där framåt, och då har jag perioder under dagen där jag sitter och liksom stoppar in den här ritningen. Först ritar jag arkitektritningen då, så här ska det se ut, väldigt detaljerat, på väldigt hög detaljerad nivå. Jag har en vattenskoter, och den liksom visste jag redan innan jag köpte den hur den såg ut, och det var ganska långt innan jag hade satt upp då. Ja, men då vill jag ha den, och så 3D-printar jag den i mina tankar. Och samma sak hur mitt coachingjobb och hur jag gör det där. Jag bestämmer hur jag vill ha det. Och sen så börjar min kreation i olika tillfällen då skapa det. Så att jag har avsatt tid då jag printar mitt liv. Och sen så har jag avsatt tid då jag har coaching session, och då är jag där. Och sen så om jag är med Oliver så är jag där.
I nuet, liksom.
Ja, sen har jag problem ibland också, så att vara på ett ställe, utan min hjärna den håller på med alla processer samtidigt, och då får man jobba med disciplin och att flytta sin närvaro.
Men om vi säger så här, när du väl fick din skoter, då hade du redan tankarna på att ditt nya hus som du vill ha. Hur lär du dig att vara tacksam för att så här, fan vad bra jobbat, nu har jag den där skoten som jag började skissa på, som blev en 3D-printer i huvudet, som nu är verklighet framför mig. Men jag har inte det där huset.
Nej.
Utan...
Och om jag bara skaffar det här huset, då kommer jag vara komplett. Då kommer jag vara glad. Men sen när du har det där huset så tänker du, men om jag bara skaffar det här bilen till, då kommer det bli bra. Och så bara fortsätter det. Och sen så börjar man snegla på grannen. Och bara, men om jag bara har det som grannen har, då kommer det bli bra.
Ja, men det här klassiska. Alltså man har ju alltid hört det här om de framgångsrika männen. När de väl får sina miljarder in på kontot, så blir det ett sånt antiklimax. Att så här, jag är inte komplett nu.
Nej, men det, jag trodde att det var materia som skulle ge mig en del av min lycka. Så jag hade ganska materiella tidiga mål. Men jag lärde mig snabbt att det gav ju ingen tillfredsställelse alls. Utan det är resan. Alltså jag jobbar med ett antal väldigt framgångsrika idrottspersoner. Och vad jag upplever var, när jag lyssnar på deras beskrivningar, det är att när man vinner, det är själva i vinsten, då är det liksom wow, då skriker man och gapar och hoppar och är jätteglad. Men när man får medaljen, då är de ganska så här, då står alla så här på OS och får sin OS-medalj, så funderar man på varför de inte är glada för. Men det är ju dagen efter. Upplevelsen är is gone. Då är det tomhet. Så att när vi har uppnått vissa saker så kommer det tomhet. Varför kommer det tomhet? Jo, för att i tomrum så föds det kreativitet. Så att det är en process som är naturlig. Tomheten är en del av processen. För hur ska du kunna inreda ett rum om det redan är inrett? Det blir ju skitsvårt. Men om det är ett tomt rum, det är mycket enklare att, så att säga, sätta din prägel på det. Så det tycker jag är den ena grejen. Det andra är att om du inte har grejer du uppskattar, varför har du dem? Jag älskar liksom varenda pryl, tror jag har nu för tiden. Jag har lite mycket prylar. Men förut så bara låg de där och jag hade ingen mening. Men nu är det så här, jag kan gå på vårt landställe, och bara titta på en vinkel och bara titta så här, den här vinkeln är så jävla vacker. Och om jag inte gillar vinkeln, då får jag fundera på så här, vad skulle jag kunna forma om här, så att jag kommer kunna stå här och bara... Så jag går runt på landet ganska ofta, framförallt på morgon och kvällar när alla andra inte där, eller gör något annat, vilket sover oftast. Då går jag runt och bara tittar så här, vad vackert det är här. För då på något sätt connectar jag och ger tillbaks till att jag får vara på den platsen eller får ha den saken. Men jag ger ingen annan betydelse. Och då har jag fått en mycket bättre förhållande till det. Och jag köpte mer kläder förut. Så nu då kan det bli så här att jag har gjort något bra för mig själv. Då kan det bara komma så här, nu går vi och shoppar. Och så kan jag liksom stå där utanför Dramaten. På väg någonstans tänker jag så här, vad ska du nu liksom? Vad ska du ta vägen nu, Jimmy? Ja, köpa ett par jeans på Acne kanske. Mm. Vad ska du ha dem till då? Det känns ju så nice. Mm. Du är ju värd det.
Mm.
Och hur kommer det känna efteråt då? Ja, det blir inte så bra, för jag har ju ingen plats i garderoben. Och så börjar jag fundera och prata lite med mig själv. Så här, vill jag ha dem där eller vill jag inte ha dem? Varför ska den här framgångskänslan leda till den där aktiviteten? Mm. Jo, för det var det jag trodde att det var som så att säga belöningen. Men då går jag kanske jag går och tar en fika eller går hem igen nu. Mm. Men andra gånger kan jag stanna och säga så här, men jag vill ha den där tröjan.
Mm.
Nu fullföljer vi det här.
Mm.
Så då har jag blivit mer medveten i mitt val.
Mm.
Ja, det tror jag folk kan ta med sig.
Ja.
Man ska bli lite mer medveten om vilka val man gör.
Ja.
Oavsett om det handlar om att köpa en tröja eller hur man kommunicerar.
Ja, alltifrån att också vilken måltid man äter, hur man äter, varför man äter.
Mm.
Att så här, vara medveten i vad man faktiskt gör.
Mm.
Mm.
Men som en liten avslutande fråga så undrar jag så här, konkret tips hur man, ja men just det här för att komma tillbaka till strategi, om vi går tillbaka till skoter. Man har målat upp ett så här mål att jag vill köpa den här skoten.
Två plan. Det ena är hur vill du uppleva livet? Alltså hur vill du känna och tänka? Det tycker jag är på, man pratar om att göra sådana här vision boards. Då är tipset att ha upplevelser, hur vill du uppleva livet? De flesta pratar om vad man vill ha. Jag säger så här, hur vill du må inombords?
Mm.
Hur vill du vakna?
Jag tror att den skillnaden är så viktig.
Ja, så att hur vill du vakna, hur vill du känna? Och hur vill du tänka? Det gör man på en grej. Sen är det asnice att sätta upp så här. Ja, men jag skulle vilja bo så här.
Mm.
Så printa ut och gör det gärna fysiskt. Ha det inte digitalt. Utan printa, om det finns möjlighet, printa ut det. Finns inte det, ha det digitalt. Finns inte det, tänk på det. Och skriv det någonstans.
Mm.
Och så bygger man de där bilderna. Bygg dem till det 150 år.
Mm.
Sätt dem inte så här. Åh, vid 30. Gjorde jag. Det gjorde skitont. För då var livet slut vid 30.
Mm.
Det är därför jag fick min första liksom superkris. För jag hade liksom inga mål efter 30.
Det är så vanligt. Vet du hur många, men vi har ju pratat om hur många som frågat så här. Jag har ingen partner, jag har inte det jobbet jag vill ha vid 30. Vad ska jag göra nu? Och jag blev så här, okej, men vänta lite. Jag är 33 och livet har precis börjat. Alltså livet slutar inte vid 30. Bara för att man inte har en partner eller barn. Men det är för att vi allting har levt med föreställningen att vid 30 så that's it.
Ja.
Det är det.
Så jag tänker dra linan långt.
Mm.
Och är du i en relation, gör tre sådana här. En för dig, en för partnern och en gemensamt.
Mm.
Och då också den gemensamma, gör dem också då med så här, hur vill ni känna alltihopa och vilka grejer vill ni ha tillsammans? Och så kan man ju ställa de där tre bredvid varandra och så kan man ju se så här, hur bra matchar det här?
Mm.
Och lever man inte i en relation och märker att men det funkar inte det här, då skulle man kunna göra en bild på hur ser min ursprungsfamilj, min mamma och pappa barn situation ut?
Mm.
Hur är min gamla programmering? Vad skulle man känna och skapa där? Och sen så har ni det när jag har frågat dem ett par gånger så här, samhällets liksom normer. Och då kan man också göra en liten bild på så här, vad är normen för mig som jag identifierar mig som? Vad är normbilden för mig? Då får man också lite så här guidance över
perspektiv
ja. Och så kan man säga så här, och det här är häftiga. Vem vill du vara?
Mm.
Det är upp till dig.
Mm.
Liksom, det är verkligen så här, vem vill du vara?
Mm.
Det är ju människans liksom coolaste, en av de coolaste grejerna med människor tycker jag. Det är att jag kan välja vem jag vill vara.
Mm.
Jag har varit entreprenör. Jag har varit vd. Jag har varit ägare. Jag är coach. Jag är liksom pappa. Alltså på en skalan av att vara en skitstövel till att vara superhärlig. Det har jag varit.
Mm.
Så att jag har testat på allt.
Mm.
Och,
vem är du idag då?
Idag är jag superhärlig. Just nu är jag superhärlig.
Helt rätt.
Och sen får vi se vad jag gör om 5 minuter.
Ja.
Och jag tror därför jag gillar att coacha är att jag faktiskt är en bra coach. Det är att jag har liksom, allt det vi har pratat om har jag gått igenom.
Mm.
Så det är liksom, det går inte, jag kan inte lura mig själv och därför är det svårt för andra att lura mig.
Är det vanligt att man försöker när man kommer in och har ett första session och att man försöker påskina någonting annat än vad det är? Alltså det är inte som det ser ut liksom. Att försöka lura dig lite eller...
Nej, det skulle jag inte säga. Det finns ingen så här uppenbart så här, det här tänker jag inte berätta. Men Det finns man av avsiktligt oavsiktligt underhåller man nog lite grejer.
Mm.
För man, jag tror att man inte känner sig bekväm med att berätta hur weird man tänker eller vad konstiga saker man har gjort. Men jag kan säga så här, det finns ingenting längre som jag kommer liksom så här, som människa döma någon för. Sen kan jag ju säga så här, ja, men det där var bra eller det där kanske inte var så, det där blev väl inget bra.
Mm.
Men det är liksom, även om det inte blir bra så det är okej, det har hänt och liksom, det är inget fel på dig för det, utan låt oss se vad gör vi med det här nu då.
Mm. Mm.
Och när folk landar i det som du sa så här, att jag är väldigt direkt. Jag försöker ta bort mina filter.
Mm.
Det är mycket enklare att leva då.
Mm.
Sen vill jag ju uppenbart inte såra någon genom att säga något, men ibland så är det bara rakt på så här, ja, det här ser jag.
Mm.
Vad tycker du om det?
Mm. Det gillar jag.
Jag gillar också det.
Mm.
Försöker leva mitt liv efter det.
Mm.
Även om jag och mina kanter har rundats en del genom åren.
Mm.
Man kan ju fortfarande vara filterlös, men med en finess och med en medkänsla.
Exakt. Tror
jag.
Ja, det är jätteviktigt. Alltså vara kärleksfull och omtänksam och som grund.
Mm. Mm. Slutligen, vi brukar ju alltid ge vår gäst en ordet ditt, liksom, att du skulle vilja utmana våra lyssnare som de får ta med sig in i veckan. Så vad är din utmaning till de som har lyssnat idag?
Utmaningen är att du får inte tänka mer än 10 negativa tankar om dig själv.
Om dagen?
Nej, på den här veckan.
På veckan? Oj.
Jag sitter och räknar just nu. Ja, okej. Nej, det är
inte så. Ja, men det var kanske tufft då, 10. Men att verkligen begränsa de negativa tankarna om dig själv.
Och vad ska man göra om man får en negativ tanke? Så här, vi säger att man kommer till middagen så bara så här, fan, jag är dålig på att laga mat. Vad gör man när den tanken kommer upp?
Då ska man vända på den.
Ja.
Och säga så här, jag är bra på att laga mat. Och då kanske gärna säger så här, ja, men det där vart inget bra. Nej, men du har inte tränat, så vem är bra när man inte har tränat? Liksom? Du är bra på, du kan laga mat, du är bra på det.
Mm.
Men du, för att det ska bli än bättre, för att det ska bli så bra det kan bli, så träna. Alltså, så att man hittar sätt som man kan vara mjuk och liksom hjälpa sig själv. Mm.
Att prata lite mer med sina tankar.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Bra utmaning.
Ja. Jimmy, vart hittar man dig om man är intresserad av...
Ja. Man hittar mig på, om man ska följa mig på Instagram, där jag är superaktiv. Skämtar.
Men vad hände där?
Jag vet inte.
Det var jättebra förut med dina stories och dina
meditationer.
Nu har jag inte uppdaterat på typ ett halvår.
Jag vet, men man kan se att jag finns där på Råklaret Jimmy. Jag coachar så mycket och har så fullt upp i mitt liv, så att jag har liksom inte på riktigt inte haft inspiration. Jag vet att jag på sikt vill jag göra det, därför att jag får väldigt mycket feedback på att det är bra grejer. Men där kan man se att jag finns, så därför jag sa att jag finns där.
Jag har ju tagit med, du skriver jag alltid så här, this too shall pass, dina stories. Tänker jag jätteofta på, bara för att du alltid lade upp det förut.
Och sen kan man ju lyssna mer på mig och Filippa på vi har en gammal podd som heter Råklarity Radio och så har vi en ny som heter Livscoacherna.
Mm. Jätteroligt ju. Den startade upp för bara några veckor sedan.
Ja, eller hur? Precis. Släppte avsnitt 3 idag.
Ja.
Och sen så har vi vår hemsida då, som också skulle behöva lite kärlek. Men jag tänker inte kritisera mig själv för det. Men där kan man se då på råklarity.com.
Mm.
Ja.
Snyggt. Snyggt. Tusen tack för att du kom
vill,
och gästa.
Ja, vi vill verkligen tacka för att du ville komma och prata lite med oss.
Tack för att jag fick vara här.
Ja.
Du kom och tack för att du har lyssnat.
Ja, verkligen. Ja. Tusen tack.
Då vill jag bäst säga något så här. Blunda.
Ska vi också göra det?
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, jag blundar nu.
Och så bara, känner du ditt andetag? Och så känner du ditt hjärta? Du är så värd att älska dig själv och vara dig själv. Och när du är redo kan du komma tillbaka.
Fint.
Bra.
Det var ett bra avslut.
Det behövde jag.
Ja. Tack.
Tack.
Tusen tack. Nästa vecka så gästar Åsa.
Och då kommer vi prata mer om lite det vi pratade om idag, relationer och allt det där.
Till sig själv men också till andra.
Mm.
Det kommer att vara ett bra avsnitt.
Ja, verkligen.
Det är väldigt tunga och känslosamma avsnitt nu.
Mm.
Men jag tror vi alla behöver det.
Ja.
Vi har liksom varit och skapat lite på ytan på de första säsongerna.
Nu går vi djupare.
Ja.
Tack för att du lyssnat.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.